Idag är ingen mindre än artisten och låtskrivaren Nanne Grönvall hos mig. Äntligen!
Tack!
Nanne, vilken dag?
Ja, det har varit en intensiv dag.
Ser alla dina dagar ut så här?
Nej, det gör de faktiskt inte. Jag försöker undvika att det ska bli så mycket. Men det har ju blivit något efter det här, när det börjar öppna upp efter pandemin. Det har ju blivit någon form av ketchup-effekt. Vilket är jättehärligt ut och jobba och så vidare. Men jag har ju också min gamla utmattning i bagaget. Så jag försöker fortfarande att hitta ett tempo som inte är för högt. Men idag har det varit sådär möte på möte och telefoner ringer och det. Men nu har jag styrt om lite andra grejer efter det här. Då,
för jag är så glad och tacksam att du är här, kan jag tala om för dig. Kan jag tala om för dig? Nanne, innan vi kommer in på allt vad du har gjort och vad du sysslar med. Och du har ju verkligen varit en förebild för hela Musik-Sverige, skulle jag vilja säga.
Tack.
Så att, ja nej, men verkligen. En applåd till Nanne.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Den var inte så lång, men den var intensiv. Så vill jag ju såklart höra lite om din bakgrund. Du föddes ju inte som Nanne.
Nej, jag föddes som Marianne. Växte upp i huvudsak egentligen i Hägersten till femte klass. Vi flyttade väldigt mycket innan dess. Liksom. Men sen i femte klass så flyttade vi in till stan. Och bodde på Kungsholmen och började plugget där. Liksom. Och växte upp med mamma och mormor. Och pappa fanns alltid med i bilden så tillvida att han kom alltid på födelsedagar. Och vi var med honom ute på semester och så. Liksom.
Så han var närvarande?
Han var närvarande, absolut.
Så du har haft en bra relation till din pappa?
Oh ja, absolut. Och mamma och pappa sinsemellan också.
Mm. Och hur gammal var du när de skilde sig? Där höll på att avbryta.
Och jag var bara 1,5. De var så unga. Mamma var 16 och pappa var 18. Så det var ju väldigt ungt. Det var ju när man själv har fått barn sen. Och vi kunde säga när våra söner började bli just runt 16 och 18. Det var så här, herre just, det är som om de skulle få barn nu. Liksom.
Barn får barn.
Föräldrar, ja.
Mm. Har du syskon från samma mamma och pappa?
Ja, på pappas sida då, så har jag 3 brorsor.
Och ni har en bra relation?
Ja, det har vi. Vi har en jättefin relation. Vi har inte vuxit upp tillsammans. Det är ganska stor åldersspann emellan då. Men vi har började umgås mer när vi blev större och kunde börja. Liksom. Men jag har ju följt dem ända sedan de var små. Liksom. Bytt blöja på dem, men det vill de kanske inte säga.
Moster, syster, mormor, mamma.
Lägg av syrran!
Men vadå? Min lillasyster av samma mamma och pappa föddes när jag var 17 år. Och jag tog med henne en gång till skolan på gymnasiet och satte henne på bänken. Och då var hon så här 8-9 månader och jag var typ myndig. Det kunde lika gärna ha varit mitt barn.
Mm, just det, ja, du ser vet du.
Så att, absolut, så att jag fick också byta blöja. Det är, det är ingen konstigt. Nej. Det är konstigt att min mamma fick 9 barn.
Ja, oj, ja visst.
Som om den här planeten behöver så många barn.
Fullt upp liksom.
Jag bara, ja. Men Anne, du säger att du växte upp med din mamma och din mormor. Kände du att din uppväxt var trygg?
Nej, alltså det var det ju inte. Det var väldigt rörigt, kaotiskt. Det var mycket alltså, psykisk ohälsa och missbruk, alkoholmissbruk, tablettmissbruk och så. Så att, min mamma hamnade tyvärr i det. Hon blev nykter alkoholist sina sista nästan 15 levnadsår då, så att säga. Men hon kommer också ifrån en väldigt tuff uppväxt och tuffa förutsättningar och så liksom. Så hon hamnade tyvärr i det och ja, det går ju igen på oss alla liksom.
Och din mormor då? För du levde ju både med mamma och mormor.
Ja, mormor langade sprit, vilket ju då inte var helt... Så det var väl inte den bästa kombon. Och det är klart att det blev väldigt rörigt där också. För det var folk som skulle komma och köpa sprit på helger och när systemet var stängt. Och, så jag har ju tyvärr vuxit upp och sett mycket våld. Alltså där har varit bråk, misshandel. Allt som ofta förekommer när det blir alkoholmissbruk och drogmissbruk och tablettmissbruk och sådär liksom. När det blandas tabletter och alkohol och ja, sådär. Så det var alltid, det var tuffa jular till exempel. Det var ju slutet nästan alltid från att det var löften om att ja, men nu ska vi inte dricka något. Ja, till att det blev klirr i alla fall. Och så, ja men vi ska bara skåla lite. Vi bara, och sen så blev det ju som
och
det
var
blev.
Din mamma och mormor som två kompisar då?
Ja, de var ju som mor och dotter. Både bra och dålig relation liksom. Så att ja, de hade en särskild relation liksom.
Din pappa, han försökte inte få ur dig ur det där?
Jo, men han var ju så pass ung själv, alltså han var ju 18 bast och liksom och han visste ju också att det var inte helt lätt. Han visste ju att de hade ju strider för samtidigt ska jag ju säga det att jag växte upp med otroligt mycket kärlek. Och det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Jag fick alltid otroligt mycket pepp. Alltid känna att jag dög. Jag fick så mycket kärlek utav både min mamma, min mormor, min pappa. Och det har gett mig en styrka och kraft som jag tror att många, en del kanske tyvärr saknar i sina liv. Trots att det då kanske inte är missbruk utan det finns ju andra former utav psykisk ohälsa eller missbruk eller där man inte, jag menar de kramade och pussade och så att de alltid älskade mig. Jag kunde komma med betyg som inte alls var toppen, men på något sätt så det var aldrig så här nu får du skjuta. Sen var det ju klart det var svårt att försöka plugga och så eftersom det också var stökigt och rörigt hemma med. Men så att jag har fått otroligt mycket, världens bästa, alltså mamma och pappa och mormor, de har varit de bästa för mig. Jag har varit så älskad och uppskattad. Så, ja. Min pappa inte riktigt om riktigt hur illa det var naturligtvis. Liksom.
Så är det ju ofta, det är ju oftast när man blir äldre och börjar prata om det. Jaha, var det sådär? Jag trodde det var så här.
Mm.
Samtidigt så tror jag att många vuxna blundar för vissa saker för att man vill inte se sanningen i vit ögat. För då vet man att man är tvungen att agera också, kanske. Men jag tycker inte man ska glömma precis det du säger. Att du fick ju trots allt väldigt mycket kärlek. Mm. De slog inte dig.
Mm.
Och också kunna se glaset som halvfullt och inte som halvtomt. Mm. För vi kan alla skrapa på våra uppväxter och tänka att det där var dåligt, och det där var dåligt, och det där var dåligt. Mm. Ja, fast det var mycket som var bra också. Mm.
Oh ja,
och det är bra
absolut.
Att du håller dig fast för det som var bra, tänker jag.
Mm.
Men det enda som jag bara tänkte i huvudet nu var att när mormor och när de sålde spriten och det kommer in män och det blir misshandel och slag och allting. Det var ingen av de där männen som försökte röra dig eller sådär?
Nej, alltså det var ju mer en hotfull situation. Det kunde ju vara att de kunde komma och försökte slå in dörren med yxa och gapa och skrika. Och att de, om de, mormor hade nekat dem att köpa sprit till exempel. Och tyvärr, med, alltså, männen som mamma levde ihop med, det blev när de drack ihop så blev det mycket. Så att jag, även om jag inte blev slagen själv så såg jag min mamma tyvärr misshandlas många gånger och när man som liten försöker gå emellan och så. Och det blir också, det är en psykisk misshandel, så att det, så, så jag försöker att prata om det just därför att andra ska veta att de inte är ensamma, men också just att man, jag vill visa hela spektrat och det är så viktigt att berätta att mamma blev nykter alkoholist de sista 15 åren så vi fick möjlighet att ta igen jättemycket. Vilket var fantastiskt. Vilket jag hoppas också kan ge hopp om det är några som känner att de är i någon form av missbruk eller så, eller psykisk ohälsa och sådär, eller relationer, förälder, barn och så vidare, att det kan bli bättre liksom. Vi har ju alltid haft väldigt, väldigt starkt band samtidigt. Mamma och jag var ju liksom så tajta liksom. Men det är klart att man tog ju på sig också en föräldraroll för henne under de perioder när hon inte när hon då hamnade i de här, det kunde ju gå långa nyktra perioder också och då kunde det vara fantastiskt.
Tänkte du någon gång att du så här skämdes för att ta hem kompisar?
Ja, absolut. Jag tror nog att jag kanske var mer vaksam på att ta hem om jag visste att de var inne i en period och krökade och så vidare. Liksom. Men det är klart att det var ju mitt lekrum hemma då. Så har ju andra sina plastkartonger med leksaker då. Jag hade ju spritkartonger som leksakslådor och vi byggde kojer med det. Och jag har faktiskt inte, frågan för mig var det fullt naturligt, men det är klart att jag hittade ju inte det hos några andra kompisar.
Och sen man reflekterar.
Explorer, kartonger som var liksom. Men för mig var det naturligt, men det är klart att jag pratade aldrig om det. Va? Man lär sig, det finns en skuld och skam och också en det finns en försvarsmekanism att man vill försvara de man älskar, och det är ju som så att jag menar, kärleksbandet är ju så starkt till både mamma och pappa och mormor liksom, så att man var också rädd, jag var också rädd att de inte skulle tycka om dem eller att de inte skulle se de goda sidorna och så. Men sen lär man sig också ofta i såna här situationer att man lär sig som barn i hem med missbruk att man ska hålla tyst, att inte prata om det, inte berätta det här liksom. Jag menar, om det hade varit liv på nätterna och poliser och ambulanser hade kommit och så vidare, och så kunde det då att bli att man kom i säng då som ja, 6 eller 7, 7, 8-åring då, så blev det ju svårt att gå till skolan. Och då, men det är klart att då skrev de ju inte på lappen att vi har krökat hela natten och slag, det har varit slagsmål, det har varit på, utan då skrev de ju att jag var sjuk, så att jag hade ju en väldigt stor frånvaro liksom. Så man, det läggs ju locket på att det är därför jag brukar slåss väldigt mycket nu för att man i skolor, vi måste börja ha psykologi i skolor. Vi pratar enormt mycket om IQ och värdesätter det, men vi glömmer att hela världen brister just nu i EQ. Att förstå varandra, att förstå oss själva, att våga prata om saker mer naturligt.
Så är det absolut. Mer psykologi och mer idrott brukar jag säga.
Absolut.
Du känns ju ändå så här social och glad och pigg och liksom härlig på alla sätt och vis när jag träffar dig. Har du alltid varit så, även som barn?
Ja, det har jag nog varit. Absolut. Jag har nog alltid varit en sån som försöker greppa de positiva halmström och har lätt till skratt och har lätt till att glädjas åt stunder när de är bra. Och det har jag nog insett kanske efteråt att som liten när jag då väl när man var i skolan och umgicks eller någonting, då glömmer man och så fokuserar man och på något sätt får den här positiva energin liksom. Sen är det inte alltid lätt, absolut inte. När jag åkte på utmattningskollapsen för vad kan det vara 6 år sedan, då, bland de, ett sånt tillfälle i livet när allt bara kändes nattsvart. Det har tagit många år att återhämta mig. Jag tycker nog att det här är första året nu som jag börjar känna igen mig själv. Att jag inte rasar ihop för minsta lilla. Att hittar jag inte nycklarna så kunde jag ju bara braka ihop och sätta mig och gråta på golvet. För att hjärnan triggar igång stress så fort minsta stress så bara puff blir det liksom. Så man känner inte igen sig själv. För jag är ju van som inte bara artist utan som entreprenör och företag att hålla i saker och styra och klara av och vara bläckfisk och liksom göra flera saker samtidigt fast jag egentligen inte klarar liksom.
Jo, det gör du, men jag menar, alla människor har ju sin gräns.
Ja, precis.
Och du, jag menar, du är ju en doer och du har ju 3 barn och familj och det är ju inte bara ja, jobbet.
De är ju stora nu, grabbarna vet, så nu är ju till och med farmor.
Hur gamla är de?
De är mellan 30 och 37.
Så. Herregud, ja, men då brakade du ju ihop när de var vuxna.
Ja, precis.
Du brakade ju ihop när de var barn. Man håller ju... Det kan ju också något som psyket har gjort, en överlevnadsstrategi, att man håller ihop det.
Mm.
Och sen när man kanske börjar slappna av i att kanske barnen har flugit hemifrån och allt det där. Att liksom, okej, okay, då slappnar man av i den känslan och då brakar man ihop istället. Jag vet inte om det kan ligga
nej,
något i
vad jag säger. Nej, det var inte. Det är många år sedan de flyttade hemifrån.
Så det har inte med det att göra?
Nej, utan det handlar om att jag jobbade sönder med att jag tycker att det är så roligt. Och så tar det här projektet och det där. Och sen är det sådär, men vänta, jag kan fixa det här, bryr inte om det här. Man avlastar gärna andra.
Det var ingen bra att vara hobbypsykolog, Bettina. Jag klarade det inte med bravur om man säger så. Vi ska komma in på dina utmattningssyndrom. Du växer upp. Hade din mormor andra barn än din mamma?
Ja, jag har min moster har jag också. Ja.
Hur klarade hon sig?
Ja, moster har funnits där för mig jättemycket. Så att jag bodde nere hos henne också i under tonåren. Så fick jag flytta ner ett par år hos henne. Och det var fantastiskt. Det var första perioden i mitt liv där jag inte hade mardrömmar. Jag trodde att det var naturligt att ha mardrömmar varje natt. Liksom.
Och var är flytta ner?
Ja, det är alltså i Kungsholmen. Det var liksom okay, så att jag flyttade.
Två meter från ditt
andra. Nej, inte riktigt.
Men jag tänkte Skåne, Göteborg.
Ja, just det. Jag förstår, precis. Nej, utan
ja, men vad härligt då. Så då tog hon hand om dig i några år.
Ja, precis. Så att jag fick vara där och få lite ro.
Andrum. Mm. När kom musiken in i ditt liv? För du är ju ett geni, det vet du.
Nej, det är jag verkligen inte. Jo. Men
jag bara, ju.
Nej, men musiken har alltid funnits där, ända sedan jag var liten. Lyssnade mycket på Elvis, till exempel. Mamma spelade ju alltid Elvis. Och både hon och jag kunde sitta en decimeter ifrån tvn om han var på tvn. De få gånger det var på tvn och musik, och det var inte så mycket så på den tiden. Det var ju en kanal och sen blev det 2 tv-kanaler. Liksom. Men musiken har alltid funnits där, så vi höll ju på väldigt mycket. Jag spelade in på kassettband, Svensk toppen och 10 i topp hette det väl då och allt möjligt. Så där. Sjöng mycket, vi gjorde egna små melodifestivaler, jag och kompisarna. Så det har nog alltid funnits där. Så var först i, vad kan jag vara, 16 bast, då började jag mitt första rockband. Så då hade jag spelat, så att jag spelade lite gitarr på fester och sådär. Och så var jag en av killarna i det här bandet som hade hört talas om. Kom han och frågade, kan inte du bara sjunga i vårt band? Och jag sa, absolut inte. Jag var ju jätteblyg och osäker och sådär. Så det var tvärnej. Så jag sa nej flera gånger. Och sen vid något tillfälle så träffade vi honom vid tunnelbanan och så var min kompis Kim med och så sa han, kan du inte bara komma och lyssna när vi lirar? Vi lirar här på lördag då, eller vad han sa. Och då sa hon kommer, säger Kim, och sen stängdes tunnelbanedörrarna. Då var jag tvungen att åka dit. Så på något sätt så var det väl Kims förtjänst där också då, att hon sa, så då åkte jag dit satt och lyssnade och tyckte att de var fantastiskt duktiga. Och jag hade kontakt med bland annat han, gitarristen Matte då, som var den som hade frågat om jag ska vara med. Och vi kan fortfarande prata om, han kan garva lite så att säga. Kommer du ihåg sen när vi lirade? Och sen satt vi oss i en ring runt dig i soffan, slängde åt i gitarren och sa, sjung!
Och hade de hört dig sjunga då?
Nej, det hade de inte.
Du hade bara spelat lite gitarr på fester och så.
Ja, men de hade inte hört det. Så det, och det var hemskt. Och det roliga då att Matte och de visst förstod ju att det här var jättehemskt. Så det är därför vi kan garva åt dem. Men han bara, där satt du med gitarren va? Och vi sa, sjung!
Så roligt. Och det är ju härligt att ni fortfarande har en kontakt, tänker
ja,
jag.
Ja, visst. Oh ja, jätteroligt.
Och efter det då höll det på i några år eller?
Ja, vi höll på och sen så utvecklades det här. Vi blev en konstellation. Peter var med i en annan grupp då.
Din man?
Min man, precis. Och han var i en annan grupp och sen vid något tillfälle skulle vi vara med i en rockbandstävling. Och då behövde vi någon på keyboard. Och då, de kände, några av dem i bandet kände Peter och de andra i bandet där. Så då frågade de om Peter kunde haka på och då var han med där. Och sen blev det mer och mer att vi blev någon form av mishmash-konstellation utav det bandet jag sjöng i och det som han spelade i. Och sen, ja, så fortsatte vi på den vägen och blev fler och fler, så vi var jättemånga.
Ni hade en stor kör här efter.
Ja, men det var ett stort band då, alltså med många medlemmar. Och då kom bland annat också Angelique med där. Och sen började vi få erbjudande om skivkontrakt och så blev det Sound & Music där. Det vill säga jag och Peter och Angelique.
I Sound & Music?
Mm.
Alltså musikalen Sound & Music?
Nej, gruppen.
Nej, gruppen. Ja. Ja, sorry. Alltså det där
gruppen Sound & Music på 80-talet där.
Och sen var gick vi med. Inte så bra nu heller, Martina. Mm.
Och sen gick vi med i, så var vi med i Mello första gången 86 då. Vi släppte första singeln 85.
Och vad sjöng ni då?
Eldorado var det första gången. Och då var jag höggravid när vi höll på att spela in den här videon till det programmet.
Men du har ju hoppat över hela din kärlekshistoria med Peter.
Nej, men den kom ju efteråt.
Men du var ju gravid, sa du.
Ja, men inte första barnet var tillsammans med Robban, en annan.
Okej. Okay.
Ja, visst.
Så du och Peter var vänner när du var gravid med första barnet?
Vi giggade, ja precis. Vi
du hoppade över där, jag måste veta allt.
Vi jobbade ihop i 7 år innan det sa klick. Så det sa inte klick direkt, utan det tog lite tid.
Liksom. Och då hann du liksom köra ner dig, under tiden du kände Peter, hann du köra ner en annan man och skaffade barn med honom. Och ja. Sen blev du kär i Peter. Och ja, Peter blev kär i dig.
Vi separerade på varsitt håll med våra respektive, så att säga. Då. Och sen så började Peter och jag umgås mer efter när vi satt i studion. Och då började vi plötsligt upptäcka varandra på ett helt annat sätt.
Jag tänker så här, för Peter, hade han barn då sen tidigare också?
Nej.
Okej, okay. Och hur var det då att träffa dig med en son? Hur har det funkat?
Det har funkat jättebra.
Och han har behandlat alla barnen lika,
ja,
och så vidare?
Ja, det har varit jättefint. Jättefint. Det har
för, kan man tänka dig, hur gammal var du när du fick ditt första barn?
Vad var jag? Var väl 24 måste jag vara, va?
Mm. Så du var inte 16 som din mamma? Det förstod jag att du inte var.
Nej, precis.
Och får jag bara fråga också snabbt, hur har ditt förhållningssätt till spriten varit genom åren? För att jag vet ju när man är artist och man är ute mycket på turné och så här, man hamnar på efterfester och så vidare. Men jag tänker, kommer man från ett missbrukarhem så antingen kanske man blir en del av den grejen eller så blir man helt anti.
Mm. Jag är nog varken eller, utan men jag har inga, alltså jag har inga problem för egen del. Jag tycker gott om med vin och öl och liksom, och jag kan absolut partaja och tycka att det är liksom, men däremot jag är vaksam på så att man inte dricker fler, alltså så liksom, att man måste hela tiden ha respekt, för har man det här i släkten så bör man verkligen, men jag känner ingen oro för min del och jag har inget dåligt spritsinne, utan tvärtom, jag tycker till och med om kanske folk som jag inte riktigt tycker om, nej, då gillar jag dem. Ser ännu bättre i dem när jag är lite berusad.
Men det är lite härligt ju. Det är härligt.
Jag känner ingen oro för det som så. Utan som sagt var... jag ser det som två skilda saker, att det är när man hamnar i missbruk eller framförallt om man har dåligt spritsinne, då ska man ge fan i det. Absolut.
Hur gick det för er 1986 i Mellofestivalen?
Vi kom 486 och sen kom vi 487 igen, och då med låten Alexandra. Så att,
hur många gånger har du varit med, Nanne?
Oj, 280 gånger. Nej då.
Ja, men det känns ju som... Jag kommer ihåg när... Håll om mig. Ja. Det är lite, nästan lite arabiska takter.
Ja.
Det där.
Ja, precis. Men det har ju varit några gånger.
Vilket år var det? Det
är 2005.
Och var kom du då?
Då kom jag tvåa.
Ja.
Liksom.
För jag vet att jag tyckte väldigt mycket om den låten.
Det som är så roligt är det att 2005 så skrev vi det vackraste, det vill säga jag och så min gubbe Peter och Maria Rådsten då i One More Time.
Den är
det
vackraste.
Ja, precis.
Det ser jag inte helt borta.
Cecilia Wennersten framförde då. Och då skrev vi den, och den låten kom tvåa med 3 poängs marginal till vinnaren. Och vinnaren var en kille i svart skinnpaj. Och 10 år senare så förlorar jag med 3 poäng mot en kille i skinnpaj. Då var det Martin Stenmark, innan var det John Johansson. Exakt, det var som att
det var typ samma kläder. De hade bara blivit tvättade.
Det var liksom sådär. Och just också de där klassiska 3 poängen. Liksom.
Är det med den där... Se mig, eller heter den? Så se på mig.
Ja, precis.
Och Martin Stenmark, var det Las Vegas Tonight då?
Ja, precis.
Ja, men det kan det kännas lite bittert?
Nej, alltså det gjorde inte det. Eftersom vi vann ju med Den vilda 96 då med vår grupp One More Time.
Ja, jag vågar inte säga om det var Sound of Music eller
One More Time. Nej, det var One More Time. Och så i och med segern där så fick vi då åka och vara med i Eurovision och representera. Hade man inte fått gjort det, då hade det nog känts mer snöppligt, eftersom man ville ju få uppleva det. Nu hade vi fått uppleva det, och jag var bara så knockad av att det var sån fantastisk respons till Håll om mig, liksom. Så det var helt omtumlande. Liksom.
Du vet ju att du har sjungit den låten på Ajes fest för 100 år sedan.
Ja, just det.
På en sommarfest.
Just det.
För då var jag med. Jajamensan. Och hur har det varit då? Liksom, du har både varit familj med Peter och du har jobbat med Peter.
Ja.
Hur har det funkat att vara ihop med en man dygnet runt?
Jo. Det funkar bra faktiskt.
Ja, jag märker det, men...
Ja, men så jag menar, vi
tell
har
me
ju
the secret.
Nu, ja. nu ska vi se, vi har ju varit ihop i... Vad blir det? 35 år blir det, va? Och vi har jobbat ihop i 42, måste det bli då. Tror jag, om jag inte räknar fel. Och... Ja, men det är samtidigt, det är vår livsstil, men det är klart att när vi var yngre då kunde vi tjafsa mycket mer. Det var den här, man säger att man ska inte bråka och gå och lägga sig osams, men det kan jag säga att det gjorde vi många. Och då kunde det vara såna här grejer i princip alltid. Det är klart, det kunde vara vanligt tjafs också om vem som hade liksom plockat undan i disken. Nu har jag fått städat och nu får du, eller så här. Men inte så ofta, utan var mer med där man har spelat in och så är det så här, men vart tog den här sången vi lag körerna? Ja, men de ligger ju här. Var då någonstans? Du har ju mixat ner det som vi stod och slet med. Nej, nu har du lagt någon synt där. Ta bort den. Nej, den ska jag ha. Sådana grejer som för andra kan vara så här. Va? Det där blir ingen tjafs om. Men för oss var det jätteviktigt.
Jo, men alltså, det är bara att se på hur barnen bråkar.
Ja.
Det räcker med senast igår när min dotter höll på att driva min äldre son som fyllde 18 år till vansinne genom att sjunga. Han bara, du sjunger så jävla fett, gå ut därifrån. Mm. Och då fortsätter hon att sjunga. Det är, som, det är så här trigger liksom. Jag bara, vad är det jag har gjort, gode gud, för att ha det så här? Så det är ju bråk och tjafs hela tiden. Det är väl, det är, man är som ett syskonpar liksom.
Ja, nej men så att det är liksom vi...
Man bara är.
Men vi har också, vi är ju alltså bästa vänner, och det är ju det som är så häftigt nu, man känner att man levt så länge tillsammans. Att, och det upplevde vi under pandemin, som blev tufft naturligtvis. Plötsligt så är ju alla jobb avbokade. Vi sitter där 24/7 tillsammans, och som så många andra liksom. Men det som är så skönt då att upptäcka att vi fortfarande trivs så bra ihop. Och det var räddningen under pandemin, att vi hade varandra och att vi alltid har saker att prata med varandra om, och att vi skrattar mycket ihop och så där. Och nu är vi så gamla trötta, så nu orkar vi inte ens tjafsa musikmässigt. Man är så här, men kan du inte dra upp den där? Okej då, du vet, så där, den här, dra upp den här sången där. Okej då, eller nej, jag vill inte. Jag skiter då. Men nej, vi trivs fantastiskt ihop, och vi sa just det senast igår när vi var ute och gick med våran älskade hund. Vi har ju en hund och två katter, Emma då. Och så sa vi just det, fan vad mysigt det är när vi säger så här, ska vi gå ut och gå? Vem går ut och går? Vi går tillsammans. Och det är så jävla mysigt. Man har vuxit upp tillsammans, eller vuxit upp, alltså
helhet vuxna liv.
Precis, hela vårt vuxna liv liksom. Och vi har fortfarande så mycket att prata med varandra om, och känner varandra utan och innan, och det är fantastiskt. Man blir ju bästa kompisar liksom.
Och jag tänker också, Peter då, Benny Anderssons son från ABBA, pappan är ett geni också, så kan jag tänka mig att sonen också är ett geni, och du är ett geni, och två genier som slår sig ihop blir ett geni med en plus i kanten, tänker jag. Två genier med plus i kanten. Och ni båda skilsmässobarn, och ni har, okej, du fick ju en son tidigare, men jag måste ändå säga, ni är ändå, som du säger själv, hängt ihop i över 40 år. Och för att jag kan tänka mig så här, att det här kan vara en fördom, men jag tänker att två skilsmässobarn, och så är man bara van vid att liksom folk ger upp, och så träffar man varandra, att risken kanske är större, att man löper större risk att det ska bli en skilsmässa. Men ni har verkligen hängt ihop, och det kan man säga, även barn som kommer från de här standardfamiljen, mamma, pappa, barn, de skiljer sig också. Mm. Men du är verkligen...
Jag tror inte att vi, varken Peter eller jag, har sett oss som skilsmässobarn, för att vi har ju verkligen haft den fantastiska just att vi har haft närvarande föräldrar på bägge håll, så att säga. Så vi har nog, och bägge har ju då haft föräldrar som separerade när vi var väldigt unga. Men kontakten och att föräldrarna har kommit överens har gjort att det inte har känts som någon skilsmässa. Så att vi har aldrig sett det som något sånt.
Ni har ändå känt att familjen har varit närvarande. Ni har haft en familjekänsla
absolut,
hela tiden.
Absolut. Världens bästa föräldrar. Bägge två liksom. Och respektive svärföräldrar för oss, så att säga. Så att, men nej, så att vi har aldrig känt på det, utan mer att det har ju varit att, jag menar, jag är ju separerad ju då ifrån pappan tidigare, så att jag har ju också varit med om att separera, så att säga liksom. Men det här har ju blivit någonting som har växt sig så starkt, där det visar sig att den här kärleken är det är bara så, det är så fantastiskt att vakna och somna tillsammans och ha varandra, och där vi kan varandra så utan och innan och så liksom.
Har Ben aldrig hjälpt till med en låt eller hjälpt till att skriva?
Nej,
Gått bra ändå, menar jag.
Det har ju gått bra ändå, ja. Nej, men alltså, Vi har ju aldrig frågat heller, som sagt, vad som så, utan vi har nog velat hållit på vårat håll. Det känns också ganska viktigt, just att man har hållit på och pusslat med sitt. Sen finns det ju aldrig någonting som säger att man kanske inte någon gång kan göra det, utan men det har blivit mer naturligt. Vi sitter hemma och skriver vårt och så vidare liksom.
Skulle säga att ni har lärt er mycket av varandra också under tiden? Att han har lärt sig av dig och du har lärt dig av Peter?
Ja, visst, absolut. Det gör vi ju definitivt. Man lär sig ju hela tiden och växer ihop på alla möjliga sätt, som sagt. Men musikaliskt känner vi också varandra så väl, vilket är väldigt tryggt. Som om jag får en låtidé och börjar beskriva hur jag tänker, så är han så otroligt duktig på att verkligen sätta till en produktion som låter utifrån hur jag tänkte liksom.
Jag förstår precis.
Det
är ungefär som någon ska skriva manus, och jag försöker liksom beskriva hur den här personen känner sig, och vissa kan bara skriva ner det. Jag fattar vad du menar. Man ser bilderna och det emotionella framför sig.
Ja.
Och det är fantastiskt.
Jag ska
försöka hitta känslan snart. Det lär ta tid.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och sen hade du cancer ett tag. Du är friskförklarad nu, eller hur?
Ja, jag är friskförklarad. Jag fick det 2006 och det tog 10 år då att bli friskförklarad, så att säga. Sen, jag ser alltid det här med en frisk förklaring med tillförsikt, det vill säga att man ser att den här tumören är liksom, men sen får man ju alltid ha respekt för att man måste fortsätta kolla sig, vare sig det gäller bröstcancern eller om det är andra signaler och så liksom. Det är ju en jävla skitsjukdom, skulle man kunna säga. Det är ju sjukdomar överhuvudtaget som är liksom, men
hur klarar du dig igenom det?
Ja, när jag fick det här beskedet, jag hade ju känt den här, men trodde att det var en broskknöl, för jag hade haft en broskknöl året innan. Så, men sen var jag nere hos husläkaren och det var en ren tillfällighet, för att en av sönerna var förkylda och hade haft influensan, och vem var nere där, och då sa jag, kan du känna här, visst är det en broskknöl? Och så kände hon, och så fick jag en remiss, och på den då fanns det fortfarande akut remiss, det vill säga man kan åka in direkt med remiss. Så jag åkte dit, jag trodde fortfarande att det var en broskknöl. Och fick sitta och vänta, det stod på den här remissen, ta gärna med en bok för det kan ta många timmar att vänta. Och sen gjorde de mammografin och sen så gick jag ut och satte mig och sen så sa de, ja, vi ska ta ultraljud också. Och sen så gick vi in och gjorde det, och då tittar hon då på bröstet och då säger läkaren där att oj, ja, jag ser den och den är väldigt stor, så den här måste vi ta bort nu innan semestern börjar, för annars kan det vara för sent, säger hon. Och jag tänker, vad sa han för något? Vad menar han? Vad är det liksom? Så den hanteringen där var inte så, inget man skulle önska någon annan. För att för mig var det var ingen som riktigt, när han sa det här så sa han det, ja, vi måste ta en biopsi och sköterskan kommer att ta med dig ut i väntrummet och sen får du ta en biopsi. Och då man alldeles så här, vänta, vad sa han? Biopsi? Vänta, inte det sånt man kollar för att se om det är cancer? Eller vad menar de? Det gick så fort. Och det var ingen som satte sig ner med mig och sa liksom, känner du någon oro? Vill du ringa någon som ska vara med eller förklara att det här kan, behöver inte innebära? Det var ingenting, utan jag blev bara hänvisad direkt ut i väntrummet. Och där satt jag och folk sitter och tittar. Och jag ser ju på en del att de känner igen mig. Så jag kände att det var ingen läge att tårar ska börja trilla av oro nu. För jag kände att jag vill ju inte ta det här officiellt med främmande människor när jag inte ens har hunnit att ta in det här själv eller med mina nära och kära. Så där hade jag nog önskat att de just hade tagit in en i ett rum och sagt att okej, nu är liksom, har du känt oron för det här? Eller ingen som frågade, ingen som berättade, ingenting. Och sen var det in och få den här biopsin och sen ringa till Peter och säga, vänta, kan du komma och hämta mig? Jag vet inte, men jag tror att jag kanske har cancer eller jag vet inte vad det är. Det är ingen som säger något liksom. Och så fick jag en tid för att träffa en läkare. Så det momentet var en
trauma.
Det blev verkligen det. Det blev sådär. Så när man väl kom hem så var jag försöka att ta in vad var han sa. Och det här var i mitten på juni, veckan innan midsommar. Så det var därför den här läkaren menade på att de var tvungna att ta det innan de skulle börja stänga avdelningar och operationer och allt det som de tyvärr gör. Vilket jag förstår, de behöver ju semester och är underbemannade liksom. Men
läkare är inte kända för att vara empatiska.
Ja, de finns också.
Ja, men jag har hört många sådana här historier.
Just han kanske inte var, och jag var för omtumlad för att ens kunna ta det efteråt eller så. Jag träffade aldrig mer den här läkaren. Jag hade aldrig samma läkare under de här 10 åren sen som jag var på besök. Det var alltid nya läkare.
Men de är så här sakliga. Mm. De pratar bara i så här läkare. Så här är det och nu måste vi göra det för att det ska... Du bara, vänta. Du leker med mitt liv.
Mm. Nej, men det är ju så, för det är ju alltså plötsligt från att man har planer. Vi skulle ha åkt till Galapagosöarna veckan efter familjen. Liksom. Och det var ju också en sån här, okej, nu måste vi ställa in. Så det är det jag menar, att där hade jag verkligen behövt få bara komma in, sitta med en sköterska som bara säger, okej, nu såg det ut så här. Nu såg vi att det var någonting, därför tog vi det här ultraljudet och kollade och... Det behöver som sagt inte innebära, men så här ser det var så just att jag inte fick ventilera, fråga. Ingen, det var liksom... och plötsligt så omkullkastas ju allting. Så, och jag hade ju tur ändå att jag faktiskt fick operationstid så fort. För den var väldigt stor, den hade ju växt väldigt fort. Liksom.
Elakartad då?
Ja, det var grad 2. Det finns 1, 2 och 3 så att säga. Och min var grad 2. Jätteduktiga var de. Och jag är ju så otroligt tacksam för att de ens, alltså, kan göra det här. Och ta hand och liksom, operera. Och liksom, jag är så full av beundran för alla inom sjukvården överhuvudtaget.
Speciellt också när det är akut och det behöver fixas här och nu.
Ja,
det
visst.
Säger ju många att då funkar verkligen sjukvården i Sverige.
Ja, det är ju det att vi behöver fightas mer för att det ska finnas fler operationstider och att, men då måste vi ge möjligheter till högre löner, tror jag, för personal, för att de ska utbilda sig och det ska kunna löna sig att plugga och så vidare och så där. Så att jag står verkligen i fronten för att säga det, att vi måste se till att sjukvårdspersonal får höjda löner och respekt för det som arbetar de gör.
Och jag tänker, först får du ju cancer och sen som du säger så har man ju levt kanske med någon form av oro att den inte ska komma tillbaka. Sen går du också in i väggen några år senare. Hur har Peter varit som stöd?
Han var helt fantastisk. Alltså jag brakade ju fullständigt. Och jag inser ju att jag hade ju varit på väg in. Alltså på 90-talet brukar man alltid prata om att gå in i väggen. Och det lät alltid mildare på något sätt. Men nu har man på något sätt ändå fattat att det här är en sjukdomsstadie, för det blir ju en utmattningskollaps. Och det var ju, hela min kropp la ju ner, hjärnan, jag kunde inte ta in dialoger, jag hamnade i fullständig depression där jag bara kunde gråta i timme efter timme. Det var som en kran, det gick inte att stänga av liksom. Och sen kunde jag sova 15 timmar på raken och sen kunde jag vakna igen och så bara grät jag och hade panikångest och jag kunde se att läpparna rörde sig när jag pratade med, jag kunde inte ta in vad som sades. Jag brukar säga att hjärnan kraschade som en hårddisk, en dator, när det plötsligt bara tuggar liksom. Alla vi som har haft datorer som har kraschat vet just frustrationen när det bara står och tuggar och man inser att okej, den här datorn är liksom, den reparerades inte själv hur som helst. Och då är, brukar jag också säga att när man sen då börjar komma tillbaka så är det som att man får återinstallera så att säga datorn och sen börja stoppa in program försiktigt. Men stoppar man in för stora eller för många program samtidigt, då kraschar det igen. Och det är precis så det är med hjärnan. Det är otroligt försiktiga steg man får ta för att liksom för att kunna börja hitta nivåer. Och jag började ju jobba 1 år efteråt. Jag klev ju upp på scenen. Jag gjorde ju rollen i Sweet Charity då. Och jag började ju jobba 1 år efter den här kollapsen. Och läkaren sa det att det är alldeles för tidigt, sa han, du, för att det här är en sån allvarlig kollaps. Men jag kände också en oro att om jag inte börjar jobba, då undrar jag om jag någonsin kommer att orka komma tillbaka igen. För jag har vänner också som har drabbats av utmattningskollapser och sen inte har orkat gå tillbaka därför att man det är så mycket man har i bagaget liksom. Och så jag började jobba och absolut det blev backlashes och så vidare. Så det har tagit en lång tid att bara hitta. Men
och på vilket sätt har Peter varit ett stöd i allt det här?
Just det, förlåt nu. Nej, det är lugnt, därifrån, men det är intressant. Peter har varit fantastisk i det att han, plötsligt fick han ta hand om all markservice, allting så att säga. Både vad det gällde hem och företag och styra upp. Jag kunde ju inte hålla i något från att jag har då alltid varit den som håller i tåtar och så. Liksom. Och han har kunnat mer fokusera på att jobba i studio och skriva och sådär. Liksom. Men framför allt så är det som så att att ha någon som gråter timme efter timme och det bara pågår, det kan också vara ganska tungt för den här stående.
Det är det jag menar. Ja. Men man tänker alltid bara på den sjuka, men den som lever med den sjuka, vad händer med den personen? Ja,
precis. Men han har aldrig en enda gång sagt, nu får du skärpa det, nu räcker det. Nu får du skärpa ihop. Aldrig tvärtom. Utan alltid funnits där. Och jag som alltid annars ska har vuxit med det här kan själv, jag ska klara själv liksom. Men där blev jag mer och mer och insåg att okej, förutom att han då fick ta över liksom ansvarsbitar för i princip allt så att säga, så kunde jag också när jag började känna att tårar kom och jag fick panikångest, då kunde jag gå till honom och säga, nu behöver jag dig, nu behöver jag bara sitta här liksom.
Ja. Och jag menar, och jag tycker det är så fint att du pratar om det, för att jag tänker att alla vi har ju en egen livsresa och alla går igenom olika saker, och det är ju inte alltid bara liksom, som man säger så fint, en dans på röda rosor.
Nej.
Men, men jag tänker också att det är väl sådana saker också som stärker ens förhållande.
Det gjorde det absolut, verkligen alltså, och han visste ju och han såg ju hur jag, nu ska vi se, just det, nu backar jag, förlåt, nu blev det en sån här, nej jag spelade inte i Sweet Charity. Sweet Charity var ju, jo det var det med cancer, just det, förlåt, det var i samband med cancer. Ja, nu var det Snövit jag spelade i, och det spelade jag precis att det var bara en vecka efter när vi hade spelat i jättehögt tempo samtidigt som jag drev företag med anställda och var ute och giggade för övrigt och så vidare liksom. Så att han hade ju sett hur hårt jag jobbade. Och han, precis som många andra, försökte att stoppa. Och samtidigt så var vi igång och hade ansvar då för när man driver företag med anställda. Och vi måste hålla företaget igång i och med att vi då är ett produktionsbolag och hela allting. Så det var inte helt lätt att stoppa upp. Och samtidigt så sitter det på ena axeln så sitter en entreprenör som älskar att hitta på nya projekt. Och hela tiden då säger, vet du vad, det här skulle man kunna göra också. Och så sitter någon på andra sidan axeln och säger, nej, nej, gör det inte, stopp.
Du måste bara lugna ner dig liksom.
Och då säger den andra på axeln, första axeln igen, jo, gör det, jätteroligt.
Och du, det är ju roligt egentligen. Det är bara det att just nu behöver ju kroppen vila.
Ja, men så att jag kan säga att jag är otroligt tacksam över den här utmattningskollapsen. För kroppen kände ju att jag hade negligerat de här signalerna så länge, alltså vi pratar över 10 år, när jag börjar titta tillbaka så jag börjar få sådär, när jag börjar tappa minnet, när det kommer liksom tydliga signaler i kroppen, framförallt minnet, närminnet, kunde försvinna sådär 10 minuter, vad gjorde jag för 10 minuter sedan, eller
stress.
Jag kunde säga saker när Peter säger, men det där har du redan sagt 2 gånger idag. Va? Mm. När då? Därför att det försvinner, det blir...
Det är stress.
Ja, det är stressen.
Den inre stress.
Så tittar jag tillbaks på mönstren så ser jag ju att det här var ju ända sedan 2005 skulle jag vilja säga egentligen, när det började med Håll om mig också. Där åkte det igång med, och så tyckte jag det var så vansinnigt roligt att det hände så mycket. Och ja, men om jag giggar där, då kan jag väl gigga där samma dag. Ja, men vi flyger ett plan emellan, då tar jag 3:e gigget här. Det var ju, alltså...
Jag vet känslan. Mm. Och det där man, ibland är det så här... Det är okej att missa vissa saker.
Ja.
Så här, man måste återhämta sig. Hur mycket energi man än har. Och du är ju en kvinna med väldigt mycket energi. Men sen kommer ju också cancern. Och du vet, du har ju haft väldigt mycket annat att ta hänsyn till.
Mm.
Och bara att ha cancer, gå på strålning eller operationer. Mm. Bara det är kanske 1 års vila efter det man behöver. Med långa promenader. Alltså, jag vet ju inte, jag är inte så insatt där. Men jag kan tänka mig, och du bara har kört på hela tiden.
Ja, efter cancern där, så du var där jag ställde mig på scenen efter operation och strålningsbehandling. Och jag började, körde igång redan veckan efter avslutad strålningsbehandling. Och... Där var samma sak då, jag som är så duktig på att lyssna, men då sa ju läkaren också sådär, ska nog vänta lite grann. Men det beslutet tog jag därför att jag var så rädd att jag skulle gå hemma och börja få ångest och allting. Så jag ångade på i någon form av att nu bara ska jag fokusera. När jag fick det här cancerbeskedet och då började jag ställa om mitt dygn, att inte... att gå och lägga mig tidigt och vakna tidigt på morgnarna istället när det var ljust ute. För då, det är ju oftast när det börjar bli mörkt och man börjar bli trött, det är då oftast man blir lättare.
Tvångstankarna kommer, ja, man ser demoner eller vad det kan vara, jag vet inte.
Men, men precis, oro och så liksom. Ja. Och det var nog en väldigt stor räddning för mig att jag la om dygnet på det sättet. Men då kände jag också att jag ville börja jobba för att jag då inte skulle gå hemma och börja grubbla. Men efteråt sen insåg jag ju då att jag gjorde en intervju med den här Berg flyttar in. Och då kände jag att, och det var ungefär 1 år efteråt där, och då kände jag att nu är jag redo att prata om det här. Och sen började vi prata om intervju och jag bryter ihop fullständigt. Därför att jag hade lagt locket på. Så när jag väl började prata om det så bara... Vush, och de var helt fantastiska. Både hon är alltid fantastisk och hela filmteamet och allting. Och vi fick ta det bit för bit. Men det blev ett wake-up call att man kan inte fly från de här känslorna. Visst, man kan lägga det åt sidan ett stund medan man känner att man måste vara praktisk. Och att vi behövde tänka på barnen så att de inte skulle känna oro. Men sen måste man, man måste ingenting, glöm det. Men jag inser att jag skulle ha behövt börja prata om det tidigare. Och så att när jag väl började prata om det så insåg jag vilken fruktansvärd dödsångest jag hade kämpat med att försöka hålla åt sidan. Så den fick jag försöka och ta tag i då, helt enkelt. Så började jag prata om det mer.
Har dina barn och du pratat om din resa genom cancern och din depression och hur det har påverkat dem i vuxen ålder? Inte att det har påverkat dem kanske, men jag menar, har ni pratat om det och om den tiden? Och har det påverkat dem någonting?
Nej, alltså vi har pratat om det efteråt och de säger just att de kände inte så stora, alltså de var ju tonåringar. De kände sig ganska lugna och trygga i det. För att när jag fick det här cancerbeskedet då, så bestämde Peter och jag att Peter skulle prata med dem själv. Så att de vågar ställa alla frågor. För att om jag skulle ha suttit med, så kan det inte vara lika naturligt att våga fråga, kommer mamma att dö? Så därför satte han sig med dem själv och berättade, så här är det, så här ser det ut, just nu vet vi inte. Och då får de ju ställa de här frågorna, som de ju naturligtvis gjorde. Och då kunde han ju säga att oddsen ser bra ut. Då visste vi ju inte heller då, har det spridit sig, utan är det liksom, utan, men samtidigt då så kan han ju också berätta att de är ändå väldigt duktiga på att ta hand om det här och ba, och nu får vi hjälpen, eller får jag den här operationen och behandling och så. Så i och med att jag tillsammans med Peter just då utstrålade ett lugn, och det var inget påklistrat lugn, utan vi sa just att just nu fokuserar vi bara på att ha det så bra som möjligt och att sen får vi ta det här när det kommer sen liksom. Och då var det tur också att det var sommar, vi kunde liksom göra saker tillsammans och så.
Din mamma, hon levde ju då 2006.
Ja, just det.
Hur tog hon det?
Nej, hon var jätteorolig, det var fruktansvärt.
Jag tänker som mamma.
Fruktansvärt.
Du vet ju själv hur det var mamma. Vet. Nästan värre som mamma och tar det. En barn kanske inte riktigt kan ta in det på samma sätt, tänker jag.
Nej, precis. Nej, det var självklart. Det var jättetufft.
Idag när du har blivit farmor, hur gammal är ditt barnbarn? Eller du kanske har flera?
Jag har flera
barnbarn. Oj, här är det ett helt dagis.
Ja, precis. Tre barnbarn. Som är 12 och 13 och som är 3,5 då.
Herregud, de är ju tonåringar idag.
Ja, de är bonusbarnbarn kan man säga då, så att, men de är våra barnbarn. De är våra
såklart,
barnbarn
de
också
är
så att
säga,
för de vi har följt dem ända sedan de var ganska små liksom, så att, och vi hittar på mycket saker tillsammans, ute och reser ihop så. Och sådär, så ibland tar jag bara med barnbarnen och åker sådär och hittar på saker. Så att, men så har vi ju lilla 3,5-åringen som är ett riktigt yrväder.
Pojke och, också?
Ja, en liten kille, en liten Hugo. Och mycket energi.
Och, konstigt,
ja.
Undrar vem han bror på.
Och vi brukar ha honom hemma och så. De bor inte i Stockholm då, så ibland brukar han vara hemma hos oss, och då brukar vi säga så här, men han kan vara hemma hos oss en 10 dagar så där. Och nu har vi också lärt oss att efter de här 10 dagarna då tar vi 2 dagar ledigt själva.
Då går man ju in i väggen,
bara sover. För vi har jagat så mycket. Nej, inte där, inte för fram. Ja, här då. Kom nu. Ja, nu går vi ut i parken då. Oj, doink, doink, doink. Här ska det gungas. Nej, nu ska du åka rutschkana. Okej, ska vi bort till andra parken? Ja, ja, ja. Det är liksom...
Får jag fråga skillnaden med att vara farmor mot att ha varit mamma? Har du fått någon erfarenhetslugn av att vara farmor?
Ja, alltså...
Eller man är bara tröttare bara, när de ska åka hem. Hej då!
Ja, man känner ju av att man är äldre, att det liksom är så. Men samtidigt så är det fantastiskt att få vara farmor och få umgås tillsammans. Och framför allt bara att få möjligheten att bli äldre, det är ju det med att få åldras. Liksom. Vi lever ju i en värld med väldigt mycket åldersnojer, där vi prackas på just hur vi ska se ut, och att vid vissa ålder efter 40 plus är du kanske inte ansedd lika attraktiv på arbetsmarknader i olika former, framförallt kvinnor liksom sådär. Men för mig är det som så att jag känner en enorm tacksamhet att få åldras, att få vara med, att få uppleva. Det är så stort.
Och speciellt du som har haft cancer. Mm. Jag tror att många som har haft cancer har bara sagt till mig, jag har fått en andra chans.
Ja, det känner jag absolut. Och jag känner nog kanske ännu mer efter utmattningen, för att där var jag så sjuk så att jag trodde uppriktigt inte att jag skulle överleva. Jag hade så mycket konstiga värden i kroppen och ingenting funkade, och det var liksom och det har tagit tid för kroppen, som sagt, va, och hjärnan och allting. Så att där känner jag ju också en form av efteråt. Så jag brukar säga det ibland, säga tack kroppen för att du har gett
mig, för att du inte övergav mig.
Ja, för att du har gett mig en ny chans.
Har du trappat ner idag, skulle du säga?
Ja, absolut. Trots allt nu då, med tanke på idag. Det var. Men jag styr ju också om vissa saker. Och så vet jag då, har det varit någon intensiv dag eller så, då tittar jag på nästkommande dagar. Och framförallt är jag väldigt noga om jag är ute och spelar och jag känner att det varit intensivt. Då är jag ju fokuserad. Jag är mycket på hotellrummet. Vilar, stänger av mobiler. Det är liksom... Jag multitaskar inte på samma sätt. Mail och sånt får vara, för det har jag lärt mig att det här med skrift och sånt tror vi att det är effektivt, men det tar mångt och mycket, mycket mer på hjärnan.
Det är som jag säger, sluta messa, ring mig istället. Ja. Det går mycket fortare.
Ja, jag har börjat med det också. Förr tyckte jag att nej, det var så effektivt med sms. Men nu är det så här, att ska man skriva och sen får man tillbaka något och ska man skriva igen.
Ja, visst,
och
det tar aldrig slut.
Så... Absolut, så jag är enormt noga med att om jag märker att oj, nu är det flera dagar på raken här, så kan jag ta en dag där jag är hemma, där jag stänger av, mail får vänta, alla grejer får vänta, och så kan jag bara ta en hel dag, jag går hemma i pyjamas, jag kollar på filmer, jag kollar på dokumentärer, Peter, ja precis, och bara så här, inga måsten, ingenting, utan bara så här, ja, bara ta det lugnt, och då får jag landa i det där liksom. Och det är jag supernoga med. Att hitta de här stunderna. Och det kan vara allt ifrån om det bara är okej, nu är det hela dagen. Men där då, okej, då stänger jag av allt liksom.
Ja, alltså, det här är kanske en jättedålig jämförelse. Mm. Men när jag fick min äldsta son, så skulle jag liksom leva på mitt liv som jag alltid har gjort. Mm. Alltså jag fick ett missar där. För att liksom, han ska ju inte hindra mitt liv från att leva som jag gjorde innan. Man bara, vänta, du har fått barn.
Ja, just det.
Och jag vet inte om du hamnar i den typen av svacka. Men där hamnade jag i någon form av så här, en liten depression.
Aha,
och så, så gick jag och pratade med någon. Och sen kom jag ur det ganska snabbt. Men jag vet när jag fick barn nummer två. Mm. Då bestämde jag mig för att jag sover när barnet sover. Jag vilar. Finns inga måsten.
Nej.
Jag lämnar ifrån mig. Då hade jag hjälp. Så här, det är okej. Okay, somna om. Du är trött. Mm. Man insåg att det var den här tröttheten som också gjorde att man blev knäpp i huvudet.
Sömnbristen.
Alltså, det säger man. Det är det bästa sättet att förinta någon i finkan och hålla dem vakna.
Nej, men just den här sömnbristen underskattar jag jättemycket, som också drev mig in i den här
utmattningskolla.
Men precis, sömnen har jag insett efteråt att den är jätteviktig. Den är otroligt viktig.
Så då förstår du mig?
Absolut. Och det, jag menar, när jag åkte på den här utmattningskollapsen, då hade jag ju sov kanske bara en 4 timmar per natt, för jag kunde sitta upp och hålla på med mail på nätterna för att jag inte hann på dagarna. Jag hann inte det på dagarna, för då var jag ute och for och flackade, och det var liksom, så då fick jag försöka sitta med det, och det är ju så korkat. Det är liksom, men...
och man tror ju också att man är inte 20 längre. Nej. Alltså så här, let's face it, vi blir äldre också. Ja, man kan inte hålla samma tempo som när man var.
Man behöver sömnen. Och
ja,
sen, men
100%.
Det är också nu när jag är tillbaka i det här. Jag är väldigt noga, inte bara med sömnen, men också att jag behöver den här ron de dagar. Så vissa dagar måste man ju upp tidigt, för man ska iväg på jobb och åka iväg tidigt med någonting. Men annars så tar jag det väldigt lugnt på morgonen. Jag kan lägga mig till och titta på någon film om jag vet att det är liksom så här.
Om
jag har den möjligheten, om jag vet att okej, jag behöver inte stressa upp. Jag vaknar tidigt, men att inte få den här... För det, alltså innan jag åkte på den här utmattningskollapsen, så kunde jag ju föra upp på nätterna och bara, nu har jag missat flyget, var ska jag någonstans? Och Peter fick säga till mig, vänta, gå och lägg dig, klockan är bara 4 på morgonen, du ska flyga till Sundsvall, men planet går inte förrän klockan 9, gå och lägg dig igen. Och så kunde det ta någon timme och så kunde jag vakna igen, för jag trodde att jag hade försovit mig, att stressen låg i kroppen hela tiden. Och det är någonting som är efter den här utmattningsresan och min återhämtningsresa nu då, som man kan säga, det är just att få vakna med den här ron och inte, utan jag vet att mejlen är kvar där, sms'en, det är liksom, jag sätter på telefonen sen, jag tar det lugnt, det är liksom, och jag är inte rädd för att styra om saker om jag vet, men just det här att inte behöva upp och fara iväg och det är liksom, nu för första gången, fyller 60 år, nu har jag plötsligt börjat komma i tid. Mina vänner är helt chockade. Det är liksom, jag kommer dit före, vi ska ut och käka. Och så sitter jag där och bara, va? Är du redan här? Ja, säger jag. Tåg, samma sak, kommer inte med andan i halsen. Just därför att jag upptäckte, men varför istället för att komma dit 20 minuter innan, halvtimme, alltså tågstationen eller något, jag kan väl sitta där lika gärna, men inte, åh vilken perrong, nu bytte alltså, det perrong,
jag,
åh vart är det liksom.
Jag har ju det där i mig också, tyvärr.
Men då ska du veta, det går att frysa, att nu
ja,
är det liksom.
Jag håller på, det är väl 20 år kvar, men dina barn, ingen av dem håller på med musik.
Charlie och Felix. Charlie var ju med i Idol för några år sedan. Och han håller på i... Just nu spelar han ju i musikalen om Noise. Och de har ju premiär nu, tror jag, någon vecka eller två veckor eller någonting sånt här i Malmö. Så kör ju de där. Och det är så galet bra musikal här, alltså. Och det är ju också så roligt att tänka när... När Noise var stora, då var ju jag tonåring, lyssnade på Noise. Om någon då hade sagt att en av dina söner kommer att spela i en musikal om Noise. Och nu, härom veckan, så var både Charlie och Felix då, yngsta sonen, han spelade trummor, spelade med P.O. Thoréns original, alltså riktiga Noise då, var ute och spelade. Charlie åker med en hel del och gästar. Men nu var även Felix med. Så nu så sa vi just det, Peter och jag.
Cirkeln är sluten.
Tänk om någon hade sagt till oss då att ni ska se, era söner kommer att vara ute och gigga med Noise när ni är runt 60 bast. Då hade man ju bara yeah right. Men
kul ändå.
Ja, det är jättekul. Och Charlie ska vara med här i nästa år också. Musikalen på Göta Lejon då. Men han jobbar också som förskollärare. Och Felix jobbar också med... Han jobbar inte egentligen med musik, utan hoppar in sådär. Men Charlie har blivit mycket mer musik för nu liksom. Och Robin då, äldsta, han gillar att lyssna på musik, men han vill inte ägna sig åt musik.
Mm. En sista fråga, Nanne. Uh-huh. Blir det någon mer Melodifestivalen för din del?
Åh, det vet jag inte. Man ska aldrig säga aldrig. Vi får väl se. Så, det är liksom, nu håller vi på och skriver för One More Time och får se vad det blir något framöver. Och sen är det ju oavsett om man skickar in i år eller något annat år eller så, så vet man ju inte om det kommer med. Det är ju så otroligt mycket låtar som kommer liksom skickas in och så liksom. Men
vi håller dörren öppen i alla
fall. Ja. Absolut, det är ju liksom, det är mitt forum som jag bara älskar.
Ja, och du gör det bra. Tack för att du kom hit, Nanne.
Tack så mycket, tack.
Thank you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.